ställer oss upp och lyssnar till Herrens ord från andra Korintherbrevet kapitel 4. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få klä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berättar oss för just detta är Gud som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Så lyder Herrens ord.
Hallå? Hej. Emelie heter jag och vanligtvis brukar jag prata med barnen på andra sidan väggen där och undervisa dem lite grann. Vilket är en stor ära ska jag säga. För man lär sig väldigt mycket själv på det. Men idag ska jag få prata med er och det känns jätteroligt. Oscar Wilde skrev en gång en bok som hette The Picture of Dorian Gray. Kanske inte alla läste den, men den handlar om en man som fick sitt självporträtt målat, Dorian Gray. Och när han såg den så utbrast han: "Oh, how sad, I shall grow old and horrible, but this handsome picture never will be old." Och sen fortsatte han och sa att om det var jag som istället för alltid var ung och denna målningen som blev gammal och ful så skulle jag ge min själ för det. Och så blev det. Tavlan blev en målning av hans själ som blev mer och mer tecken av att bli gammal, göra elaka saker, ja ni vet. Medan hans yttre fick han behålla som skenet av en ung och fräsch och snygg man. För Paulus i den här texten var det precis tvärtom kan man säga. Som för de flesta av oss. Han var ganska bruten och sliten när han skrev det här. Och jag ska gå in mer på varför sen. Men i hans inre så förnyades han. Och hans riktiga, alltså Paulus riktiga jag, hans själs porträtt fanns gömd i himlen och förändras ständigt, blir mer och mer lik Gud. De flesta av oss kan inte se den här förvandlingen i oss själva eller i andra för att vi är så fruktansvärt upptagna av det yttre. Det som är uppenbart, jag menar, ni vet ju själva, man pikar när man är 20-30, sen går allt utför. Och dina yttre framgångar eller misslyckanden säger ju allt om vem du är. Men samtidigt så är de flesta medvetna om att på insidan pågår något helt annat. Och att åldras förstärker den där känslan av att insidan och utsidan inte riktigt hänger ihop. Jag menar, vi blir klokare och mer erfarna och liksom kan mer och mer. Och när vi är egentligen som klokast, ja, då är det slut. Med kroppen i alla fall. Men det behöver inte alls vara åldersrelaterat. Vissa av oss brottas jättemycket med det här att insidan och utsidan inte är i synk. Vi tänker att folk bedömer oss för hur vi ser ut. Eller hur våra liv ser ut. Och älskar egentligen inte oss för dem vi verkligen är. Och vissa av oss tänker, tänk om någon kommer på mig. Tänk om någon kommer på jag verkligen är här inne fast de tror att jag är någon helt annan. Och ibland är vi glada att folk inte vet vad som pågår på insidan. Och ibland önskar vi inget hellre än att folk faktiskt visste vad som pågick på insidan. Livet färdas så sjukt fort. Och så känns det som att insidan liksom utvecklas i ett helt annat tempo. Och alla de här känslorna som jag beskriver nu är ju egentligen en förnimmelse eller ett tecken på att det finns ett yttre och ett inre liv som vi beskriver och som vi egentligen också är medvetna om. Och det yttre är väldigt flyktigt och förgängligt. Men vi skapades för mer än bara detta. Det finns en annan. Jag vet att jag har väldigt låg röst. Ja. Det finns nämligen en annan, inte lika uppenbar berättelse om dig. Vi läser ju precis att Paulus skriver, därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Alltså det låter ju lite koko att gå runt och rikta blicken på det osynliga. Eller? Är det det? Eller är inte det kanske att ta på allvar det vi alla egentligen förnimmer? Att det finns något mer än det vi ser. Att vi är på väg någonstans. Att allt det vi är med om måste ha en mening. Allting vi är med om gör ju någonting med oss inuti. Hur kan det här vara allt? Vi lär hela livet och ni vet, vi blir klokare och klokare. Och sen är plötsligt bara, är det slut? Och då är det bara waste. Det är ju egentligen koko. Om man tänker på det. Och jag ska gå in och prata lite grann om det här yttre och inre livet lite grann. Och ni som känner mig så vet att jag använder ofta ordet, eller orden, diken. Jag har nämligen upptäckt i livet att det finns väldigt många diken att ramla i. Och det är ibland väldigt svårt att liksom hålla sig på vägen och inte ramla i ett dike. Men jag vill att vi ska hitta något form av sunt bibliskt förhållningssätt till det här. Och därför tänkte jag just prata om dikerna. Och börja med första diket. Nämligen ytlighet har jag kallat det för. Paulus skriver att vi ska ha blicken på det osynliga istället för det synliga. Och egentligen gör vi ju alla typ hela tiden tvärtom. Vi stirrar oss blinda på yttre omständigheter. De som skriker oss i ansiktet. Det jobbiga vi går igenom. Det vi äger. Eller det vi inte äger. Våran kropp. Det är en sån sjuk kroppsfixering idag. Så att ingen här inne kommer undan. Vi gör så smärtsamt medvetna om hur våra kroppar ser ut. Eller inte ser ut. Och vi gör allt för att förhindra eller begränsa det här yttre förfallet av våra kroppar. Vi jämför, vi tar in all informationen som världen ger oss om ett yttre lyckligt liv. Och vi tror att det här yttre lyckliga livet, eller yttre livet, ska leda till en inre lycka. Men jag tror faktiskt att vi kan ta fram vilken psykolog som helst. Och de kommer säga att ett yttre lyckligt eller perfekt liv är inte i lika med ett lyckligt inre liv. det här är en lögn. Och jag vill, alltså det bara blev så starkt för mig när jag förberedde mig. Och jag säger detta för att jag älskar dig. Men det är en lögn. Det finns ingenting där borta eller här ute som du kan jaga efter för att bli lycklig på insidan. Och vi måste sluta stirra oss blinda på det synliga och inte tänka något på det osynliga. Det är faktiskt väldigt viktigt att vi kan förstå skillnaden på vad världen säger om hur vi blir lyckliga och vad Bibeln säger om hur vi blir lyckliga. Du kommer kanske aldrig hitta det där drömhuset. Och du kommer antagligen aldrig vara så vältränad, icke-tjock, jättesmal, icke-tunnhårig, perfekt som du drömmer om att vara. Detta är nämligen världens ihåliga recept. Jag kan inte säga det nog många gånger, men om du försöker äta den maten så kommer du aldrig bli mätt. Du kommer bli hungrigare och hungrigare. Ju mer du får, ju mer vill du ha. Om vi fokuserar på det yttre så missar vi vad hela livet går ut på. Och ännu värre är om det händer någonting med oss. Om vi börjar må dåligt, om vi går igenom svårigheter, om det händer något tragiskt med någon nära oss eller med oss, med våra kroppar. Om vi inte då har en tro som faktiskt fokuserar på det osynliga och på det inre, så kommer hela korthuset att falla. Ja, det går att vara kristen och fortsätta fokusera på det yttre. Att allt ska se bra ut på utsidan och inte bry sig så mycket om det inre. Men förr eller senare så kommer vi att inse att det yttre är bräckligt och att vi inte har det där perfekta yttre livet som en kristen borde ha. Men really, seriöst, är det det vi ska vara kända för? Är det det som kyrkan ska kommunicera? Att ja, med Gud så blir ditt yttre mycket bättre. Då blir du framgångsrik och folk kommer säga, oj, du som det går så bra för och som har sånt perfekt liv och är så frisk och pigg. Du måste verkligen känna Gud. Något. Paulus säger precis tvärtom med sitt liv. Han säger till och med att du kommer aldrig hitta lycka eller mening i det yttre. Vi kan se slagna och fel och knäppa ut och ändå vara helt rätt. Nu kommer jag till andra diket. Första diket var fokus på det yttre. Andra diket är lite mer överandligt. Och jag kallar det för gnosticismen. Och då går jag igen till vad Paulus säger här i sin text och som vi läste också. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få klä oss i vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den så ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta från kroppen och vara hemma hos Herren. I och med att Paulus uttrycker sig så här emellanåt om vårt temporära tält och vår boning i himlen, så har han ibland blivit beskylld för att vara kroppsfientlig. Och det har i vissa kretsar gett upphov till ett gnostiskt synsätt. Och vad betyder då det? Det betyder att man går till den andra extremen och man ser, har ni hört det här någon gång? Jag är en ande som har en själ som bor i en kropp. Det är bara jag som har hört. Eller så här att man ser på kroppen och så växlar man det med, som Bibeln kallar för köttet. Och så ser man kroppens begär och så där som en fiende till anden och vad Gud vill. Att mina sinnen och känslor och så vill leda mig bort från Gud. Och att sann andlighet skulle vara att bli fri ifrån kroppen och kroppens begär. Men då vill jag gärna visa en annan text som samma Paulus, som då suckar så väldigt mycket över sitt jordiska tillstånd, vilket är förståeligt, skriver också i första Korintherbrevet att allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Det här är ändå en väldigt härlig beskrivning av kroppen. Och jag skulle vilja säga att du har inte en kropp. Du är en kropp. En strävan att försöka dela upp det inre från mitt yttre, som att det är fiendskap med varandra, kommer ha förödande konsekvenser för hela min jagupplevelse. Och det är en osund kamp att försöka separera det inre och det yttre, som är helt naturligt sammanfogande till en helhet. Gud blev människa. Det är ju argument nog egentligen. Han är genom sin död och uppståndelse den som förenar andligt och kroppsligt, himmelskt och jordiskt. Han visade att det var vad det var att vara människa på riktigt. Och genom att låta oss förnyas, eller Kristus inkarneras, kan vår mänsklighet och vår svaghet återspegla honom. Det är också så, jag har lite punkter här då, vad det inte är för att inte hamna i det här diket då. Kroppen är inte ett nödvändigt ont som vi bara vill bli av med. Gud vill inte att vi ska se ner på våra kroppar. Han vill att vi ska älska dem. De är andens tempel. Kroppen och sinnena är inte ett hinder att möta Gud. Det är själva kontaktytan där Gud uppenbarar sig. Gud skapade oss från jorden och så blåste han in sin ande. Vi är jordlingar. Och kroppen är vårt hem, inte vårt fängelse. Vad som utmärker människan är just den här föreningen mellan ande och materia. Mellan det förgängliga och det oförgängliga. Och det, den här punkten är jätteviktig. Det är inte våran mänskliga svaghet som gör oss syndiga. Utan vad synden gör är att den försöker göra oss mindre mänskliga. Och därför är det inte så bra, eller inget vi ska ägna oss åt egentligen. Att förnyas genom Guds ande, det gör oss mer mänskliga, inte mindre. Bön då är ju inte en slags aktivitet där du ska försöka ta dig, koppla bort dig från det mänskliga och upp dig på det andliga. Anden bor ju i oss. Han är här, i hela oss. Och vi behöver vara i kontakt med oss själva för att kunna vara i kontakt med Gud. Om du håller på att förneka din kropp och trycker undan känslor, hur ska du då kunna lyssna till Guds subtila röst inom dig? Gud använder alla de här sakerna, känslorna, sinnena, tankarna för att tala till dig. Så, Paulus säger alltså inte fokusera på det andliga och förneka det mänskliga. Och inte heller skit i kroppen och ta bara hand om det inre. Så, vi har de här två dikerna då. Ytlighet och överandlighet. Och så den smala vägen, den här vägen som är lite mer vad Paulus egentligen då pratar om. Är ju när han säger vi ska fokusera på det osynliga. Och vad han egentligen då säger är att vi ska fokusera på det som är det egentligt viktiga. Det som är ultimat viktigt och signifikant. I Ordsordsboken så står det mer än allt som ska bevaras, så bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och Bibeln har många begrepp om samma sak. Hjärta, tankar, känslor, intuition, sinnen, själ, hjärta. Allt egentligen mitt inre jag. Och det som är viktigt i den här världen är oftast inte det som är viktigt i Guds värld. Guds rike. När Paulus uppmanar korintierna att inte rikta blicken mot det synliga, så refererar han delvis faktiskt till sig själv. För att i det yttre så finns det inte så mycket att se av Guds härlighet i Paulus. Han har kommit en bit på sin väg, och på vägen hit där han är nu, som är i... Nej, jag har glömt. Jag tror han är i Efesus och skriver där. Ja, jag tror det. Skit i det. Han är där. Och på vägen hit så har han varit med om så sjukt mycket konstiga saker. Jag vet, 2 skeppsbrott, tortyr, förföljelse. Han har blivit piskad 5 gånger 39 piskrapp. Vad gör det med en kropp? Seriöst. Stenad, suttit i fängelse. Han var nog inte jättefräsch och snygg. Han hade inte riktigt tid att gå på gymmet eller köpa nya kläder eller klippa håret eller ingenting. Han var helt enkelt inte så fräsch. Och jag säger inte att något av det här yttre är fel, fatta mig rätt. Men världens måttstock för vad värde och status eller lyckat liv är inte Guds måttstock. Gud ser till hjärtat. Och det som är viktigt i Guds rike är det som leder till sann lycka och frid och mening. Och när han ser på Paulus, eller på dig, så bedömer han inte din utveckling eller framgång på något yttre. Han bryr sig om ditt hjärta, om dig inuti. Och hur bedömer vi varandra egentligen? Vad i det yttre bevisar egentligen om en människa är lycklig eller lyckad? Kan det vara så att det oftast är tvärtom? Precis som i den här Dorian Grays berättelse. Lite längre fram så läser vi: därför bedömer vi oss, bedömer vi inte längre varandra eller något på ett vanligt mänskligt sätt. Om vi en gång betraktat Kristus på det viset så gör vi inte det mer. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta och något nytt har börjat. Guds väg för dig är evig. Den har precis börjat. Du är det viktigaste för honom. Du, precis som du är där inuti, som kanske ingen annan känner eller ser eller vet. Det är det viktigaste för honom. Det är hans största omsorg. Så när Jesus lär oss be i Fader vår, som vi bad förut, och jag parafraserar lite: led oss igenom frestelsen och bevara oss från det onda. Och det onda, är det något yttre han vill bevara oss från? Nej, det onda Bibeln talar om är mycket mera allvarligt. Det är det som på vår insida kan leda oss bort från Gud och från hans syften. Det är lätt att ha en gudsbild som är färgad av hur världen ser på saker. Att Gud borde rädda oss från allt som gör ont. Allt yttre lidande. Jag vet inte hur många gånger jag har hört: vad är det för Gud som utsätter människor för lidande? Men bönen att Gud ska bevara oss från det onda handlar om att genom allt vi går igenom i vårt 90-åriga, 120-åriga liv ska Gud bevara oss från det verkligt onda. Det som kan påverka vår inre människa, vårt hjärta. Och det får mig att tänka på en annan text i Matteus som också kommer här, så att ni kan hänga med. När Jesus talar om lärjungaskapet så säger han: den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Och sen kommer en väldigt intressant översättning av det här i The Message Bible, som jag bara måste ta med. För att då tar de in ett annat perspektiv som är så bra. Don't run from suffering, embrace it. Follow me and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? What could you ever trade your soul for? Lidandet är inte problemet. Gud använder faktiskt ofta lidande för att göra någonting på våran insida. Så se inte på lidandet som fienden. Det är kortvarigt och inte evigt. Och vi behöver Guds hjälp att förstå och leda oss igenom det. Men varför pratar jag om lidande egentligen? Jo, för att det är en del av vårt liv. Och för att hela den här texten i Korinthierbrevet, där vi pratar om yttre och inre och tält och förgänglighet och suckan, oförgänglighet och härlighet. Allt det bara andas lidande. För att Paulus har det tufft. Han lider. Och The Message Bible kopplar ihop lidande med att mista sitt liv för Jesus skull och vinna det. Så vad innebär det här egentligen? Jag tänker att missa sitt liv handlar egentligen om att dö ifrån den här världens berättelse om dig. Min jakt efter lycka och mening på världens ytliga premisser. Om du tänker på varje situation, om den är jobbig eller bra, där du är nu kanske, vad är din kompass, din inre kompass inställd på? Pekar pilen mot dit världen säger att du borde vara? Mot yttre perfektion? Mot smärtfrihet? Mot bekräftelse? Andens verk i oss är att han vill ställa om kompassen i oss och leda vår inre process mot sann frihet. Där synden förlorar makten över oss. Där lagen förlorar makten över oss. Där världen förlorar makten över oss. Där ondskan förlorar makten över oss. Där döden förlorar makten över oss. Där egentligen ingen omständighet har makt över oss. Sann frihet. Istället har nåden makt över oss. Guds kärlek har makt över oss. Alla har kanske sett Braveheart och jag bara tänker på den här slutscenen när Wallace säger "They may take our lives but they can never take our freedom." Och så tänker jag, det är precis så det är. De kan göra vad de vill med oss, men vår inre frihet, vårt hjärta, det tillhör Gud. För evigt. Och nu kommer jag in på avslutet. Det låter ju jätteenkelt. Att ingen ska ha makt över oss. Inget ska ha makt över oss. Nej, jag vet. Det Paulus skriver är sjukt utmanande. Speciellt när han är i det tillståndet han är. För dit kommer jag antagligen aldrig komma. Så det är jätteutmanande i min lilla värld. När han säger så här. Och jag, ni vet, gnäller och gråter över allting. Och han sätter det här i perspektiv med vad han är med i. Ja, det är fruktansvärt utmanande. Paulus är så övertygad och trygg i hur hans inre förnyas och är på väg hem till Herren. Att hans inre kompass hela tiden pekar mot evigheten. Det gör att han inte blir bitter över saker som sker med honom. Han vet att hans inre människa är gömd i Kristus. Och där förnyas den och växer och expanderar. Han vet att allt som sker med honom skapar något nytt och evigt inom honom. Nya insikter, ny kärlek, nytt tålamod. Ja. Han vet att Gud älskar honom. Om jag ska vara ärlig, så är ju det som jag oroar mig mest över är ganska ytligt. Och jag är verkligen inte där Paulus är i sina brev. Jag tror inte att vi kanske är det någon av oss. Men en tröst i det är att han gjorde en bumpy resa dit, han också. Kanske är det så att det tar en bit in i livet och en del heartaches att börja kunna förstå de här djupa sanningarna. Och att våga lita på dem och att börja leva efter dem. Jag har sträckläst ett par böcker nu, senaste, av Francine Rivers, som jag kan rekommendera om ni gillar att läsa skönlitteratur som har en touch av Gud i sig. Och de har också varit rätt utmanande för mig i min inre resa. Så jag måste ta upp ett litet kapitel ur det också här. För att i den här ena böckerna så är det en romersk kvinna som får möta Gud. Och jag menar, det, visst det är fiction, men det skulle lika gärna kunna vara ett verkligt människoliv. Hon får möta Gud efter en lång resa av sökande efter Gud. Och strax därefter så drabbas hon av någon slags stroke och blir förlamad. Och alla runt henne säger att nu är hennes liv slut och det är meningslöst och hon lider, hon är inte ens kontaktbar. Förutom en kristen syster som tar hennes hand och säger: jag vet att du är där. Jag vet inte varför Gud har låtit det här ske med dig, men sök hans vilja i detta och vet att ditt liv fortfarande har en mening, för annars hade Gud tagit hem dig. Och den förlamade kvinnan börjar då ägna all sin vakna tid till att be. Hon hittar också sätt till att kommunicera med sin omgivning och leder hennes familj och massa människor kommer till tro och sådär. Och när jag läste det här så blev jag så utmanad och jag bara stängde boken och så sa jag: så här reagerar inte någon, så här skulle någon aldrig reagera. Man hade blivit bitter, man hade blivit arg på Gud. Men sanningen är att det här var ett helt naturligt förhållningssätt till den första kyrkan. Paulus, ja, typ alla apostlar utsattes för de mest horribla kroppsliga förnedringar man kan tänka sig. Men för dem var det inte ett tecken på att Gud hade övergett dem. Eller på att han är ond. Den tidiga kyrkan, väldigt många var förföljda, misshandlade. Alltså det vanligaste som hände med kristna på den tiden var att man kastade dem till lejonen. Det var så roligt att titta på, tyckte man. Därför att de gjorde inget motstånd. Men de såg inte detta som ett tecken på att Gud inte fanns. Eller på att han är sadist. De såg världen för vad den är. Bruten och i fiendskap med Guds syften. Men de trodde att Gud inte bara kunde utan också alltid använde lidandet för att förnya deras inre människa. Och att de var på väg hem oavsett vad. Att Gud var mitt i skiten och verkade fram något vackert. För dem fanns det ju inte ens något val att leva ett lidelsefritt liv. Eller hur? Den enda möjliga tron för dem var ju att Gud är herre över lidandet. Och om Gud är Gud så är ingenting bortom honom eller utanför hans syften. Och det kan låta konstigt för oss idag. För även om de säkert var helt livrädda för allting de skulle vara med om och vad som kunde vänta dem. Så visste de att det var egentligen inte det som var det farliga. Det farliga var, eller är, att förlora sig själv. Och det farliga är om våran inre människa lider, inte hittar hem eller famlar i mörkret efter mening och mål. Lycka och frid. Och Paulus och många andra med honom från den här tiden beskriver, och även nutid ska jag säga, för det är väldigt många som har det väldigt jobbigt idag, beskriver på något sätt hur det fysiska lidandet får deras inre människa att vakna. Att mötet med det de fruktar absolut mest befria dem ifrån fruktan. Och Gud vill befria oss från alla de rädslorna som fängslar oss. Från att kunna leva det här livet fullt ut. Och ibland med medel som vi inte förstår. Skulle Gud orsaka lidanden? Nej. Jag vet att det här är svåra frågor. Men det finns ingenting som kan drabba dig som inte Gud kan använda till din fördel. För sina kärleksfulla syften i den här världen. Och därför håller han dig i handen. Han lämnar dig aldrig. Han kramar om dig och han bär dig igenom stormen. Men han tar dig inte ur den innan det är färdigt. Som ska hända med din insida. För han vill rädda dig. Han vill ge din insida liv. Han vill att du ska upptäcka allt han har förberett för dig. Som du bara kan leva i om du finner friheten i honom. Vi behöver se bortom det synliga. Vi behöver be Gud om att han ska öppna våra inre ögon. Så att vi ser och känner andens röst inom oss. Ni kommer ihåg att det stod att anden var vår garant. Han är den som påminner oss om Guds löften hela tiden från insidan. När det stormar så säger han, lita på mig, lita på mig, lita på mig. Det som syns är inte allt. Det är aldrig allt. Det finns mycket mer bakom. Och Bibeln berättar en helt annan berättelse än den som världen vill trycka upp i ansiktet på oss varje dag. Och vi tar ständigt del av den här kulturens liksom input och berättelser om det lyckliga livet. Men om vi ser oss själva som en del av den berättelsen så kommer det göra oss oändligt fattiga. Och om vi har en huvudroll i en fåfäng berättelse som inte slutar bra så är det enormt meningslöst. Och Gud vill liksom rycka ut oss från den berättelsen och sätta in oss i hans berättelse. Där det finns en början innan början och ett fortsättning efter slutet. Och om du inte känner Gud på det här sättet än, så vill han visa för dig vem han är. Han vill leda dig hem. Han vill leda ditt hjärta hem till honom. Och jag känner inte ditt hjärta, men jag vet inte hur många människor jag har pratat med som uttrycker typ samma sak fast med olika ord. Att man vill göra en skillnad, man vill vara en del av något större, man vill ha mer av livet och man längtar efter mening och syfte. Och det finns ett högre syfte och det är inget konstigt att du känner så, för ditt hjärta är skapat för det. Och Gud är här. Han förändras inte fast tiderna förändras. Det spelar ingen roll vilken tid eller kultur vi befinner oss i. Det jordiskt fattiga och det himmelskt rika har alltid varit i polemik med varandra. Och vi kastas in i livet och så söker vi efter liksom ljus och lykta efter meningen och lyckan. Och vi är helt vilse i pannkakan. Tills vi hittar hem till våran skapare, till den eviga kärleken, vårt ursprung och vår framtid. Syftet med våran existens och våran plats i den galaktiska berättelsen. Så låt oss inte falla i dikerna som leder oss bort från friheten som Jesus har köpt för oss. Dyrt. Bort från Guds kärlek och syften. Inte överandlighet och kroppsförakt eller fiendskap mot det mänskliga. Inte ytlighet och kroppsfixering eller upptagenhet av allt det yttre. Nej, utan framför allt, genom allt, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Låt oss be. Far, du som älskar oss så djupt att du dog för att ge oss sann frihet. Du vet hur vårt liv ser ut. Du vet allt som har hänt. Du vet allt som kommer hända. Du känner våra hjärtan. Och du känner också våra omständigheter. Jag ber att du ska hjälpa oss att se, led oss, forma oss, hjälp oss att leva för dig och se oss själva som en del i din berättelse för den här världen. Bevara våra hjärtan trygga i din kärlek. Hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att lita på dig.